I kväll ska vi titta lite grann på Jesaja-boken. Oj, 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 vilken bok. Det är många kapitel. Och jag uppmanade då förra gången och i församlingsbladet att vi skulle ta lite grann där, ja, så långt vi hann. Och hann man med hälften så är det ju väldigt bra. När vi nu ska titta lite på den här boken ikväll och nästa onsdag, som blir sista onsdagen i den här terminen. De profetiska böckerna, det märker du ganska snart när du läser dem, de tillhör Guds folks mörka period. Det är väldigt mycket som är mörkt, som är svårt. Och då trädde dessa män fram, och de kom att vara den tidens evangelister. De förekom från Samuels tid. Vi finner 17 stycken profetiska böcker. Och de täcker en period på 500 år. Från 800 före Kristus till 300 före Kristus. Vi har 4 profeter som vi kallar de större profeterna. Och så har vi 12 mindre profeter. Och det här, vad de har skrivit, det täcker en tredjedel utav hela Bibeln. Profeternas budskap, det berörde samtiden, men också kommande händelser. Och framförallt den kommande Messias. Och det de frambar, det var ett levande, evigt levande budskap till oss om principerna för vad som är rätt och orätt. Och när vi läser om Jesaja, så är ju han faktiskt vad man skulle kunna kalla en konung bland profeter. Hans namn, det betyder Herren är frälsning. Och man kan förstå att den här mannen, profeten, han umgicks vid hovet. Och man till och med framhåller att han möjligen kunde vara kusin till konung Ussia. Han profeterade år 740 till 700 före Kristus. Ni kommer ihåg om ni har läst historia om de händelserna med Sparta och Aten. Det skulle ha varit från den tiden. Och han verkade i Sydriket och levde när Nordriket intogs. Det minns ni, det talade vi lite grann om i söndags förmiddag till och med. Han kom med många råd som inte alltid var populära. Men eftersom han var en Guds profet, så kom han alltid med de rätta orden. Och vi ska om en stund gå tillbaka till första kapitlet och dess innehåll. Men vi ska läsa det sjätte tillsammans nu. I det år då konung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod omkring honom. Var och en av dem hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter, och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra och sade: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Känner ni igen det uttrycket? Det sjunger ju ofta. Och dörrtrösklarnas fästen darrade när ropet ljöd, och huset blev uppfyllt av rök. Då sade jag: ve mig, jag förgås, ty jag har orena läppar, och jag bor bland ett folk som har orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Men en av straferna flög fram till mig, och han hade i sin hand ett glödande kol som han med en tång hade tagit på altaret, och han rörde med det vid min mun. Därefter sade han: se då, nu detta har rött vid dina läppar, har din missgärning blivit tagen ifrån dig, och din synd är försonad. Och så kommer det fina: och jag hörde Herren tala, och han sade: vem ska jag sända Och vem vill vara vår budbärare? Och jag sade, se, här är jag, sänd mig. Här har vi hemligheten till hela hans liv. Hemligheten var att han hörde Herren tala och att han hade ett möte med Guds helige. Jag tror det är väldigt viktigt för oss att vi lever i denna personliga gemenskap med Gud. Att vi har ett personligt möte med honom. Inte bara en gång när vi blev frälsta, utan att vi lever i ständig kontakt med honom. Det kommer att påverka hela vårt liv. Du kan se på människor, du kan förnimma på människor när du känner att de har kontakt med Herren. De har varit inför Herren, talat med honom, fått direktiv från honom och umgåtts med honom. Och uttrycket, jag hörde Herren tala. När jag predikar om bönen så betonar jag det här väldigt, väldigt ofta. Att bönen, det är inte bara vi som ska tala om allt som ligger på vårt hjärta. Utan att vi lär oss lyssna till Gud. Vi hade idag några själavårdare som jag samtalade med. Vi kom in på just det här ämnet. Om hur lätt det är att vi i bön. Vi kommer in i en lovsång och en bönestämning. Vilket är underbart. Vi ska ha den där lovsången, va? Lovprisningen. Men ofta när vi ska bedja. Så sätter vi igång och ibland ropar vi högt. Och vi bara beder och beder. Och saknar eller går miste om den där stillheten att höra Herren tala. Och jag tror det är så angeläget för oss. Jag känner själv ibland att man ska leda bönemöten så blir det lite stressat och lite pressat så där att man ska nästan hålla igång hela tiden. Vi behöver vara stilla och höra Herren tala. Och Herren vill säga någonting till oss. Ett möte med honom, med Gud, fick honom att säga, ve mig. Det talar om Guds helighet. Jag tror att vi predikar för lite om Guds helighet. Gud är helig och Gud kräver helighet. Och ett möte med honom, då känner vi så här, ve mig. Nu ska jag inte tala så där så att vi lägger mer skuldkänslor på oss och känner oss mer mindervärdiga än vi kanske har gjort tidigare och bara blir ytterligare belastning på oss. Det är inte så det ska vara. Men vi behöver ha den här känslan inför honom att vi behöver be om rening, om helgelse inför honom. För Gud är helig. Jag tänker på himlen. Synd kan aldrig komma dit. Där är allt fullkomligt, där är allt heligt, där är allt rent. Hur kan vi räkna med att vi ska trivas i den staden, i den världen? Om vi drar med oss en massa surdeg. Om vi drar med oss en massa som är oheligt. Om vi drar med oss en massa som är falskt. Som inte är sant. Som är neddragande. Vi måste leva i den heligheten. I den renheten. Så vi passar in i den eviga himmelska världen. Och du har tack. Då kommer hans bekännelse. Jag har orena läppar. Och då får han en upplevelse av rening. Kom ihåg att Gud besvarar alltid en bekännelse. Den 32:a psalmen. Då uppenbarade jag min synd för dig. En dag och natt var min hand tung över mig. Min vissa förtorkade som av sommarhästan. Då sa jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig. Gud kommer oss alltid till mötes med när vi kommer inför honom med en bekännelse. När profeten säger, ve mig, jag har orena läppar. Då upplever han det här. Att ängeln tar en tång som han hade tagit. Han hade i sin hand ett glödande kol som han med en tång hade tagit på altaret. Och han rörde med det vid min mun. Därefter sade han: se, då nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning blivit tagen ifrån dig. Och din synd är försonad. Det är den där upplevelsen som vi måste ha. Och tänk om det där blev en helig bön hos oss alla. Att Gud skulle röra vid våra läppar. Så vi bara talade det som var rent, som var sant, som var äkta, som var heligt. Vi måste tala om praktiska ting. Vi lever i en värld där vi måste röra oss med praktiska ting. Men att ändå det är präglat av allting. Ett vidrörande av Herren själv. Ett vidrörande av kolet från altaret. När nu detta kol har rört vid dina läppar har din missgärning blivit tagen ifrån dig. Och din synd är försonad. Det här var grunden till Jesajas tjänst. Till hans framgång. Till hans storhet. Att han hade fått möta Herren och hört Herren tala. Den där personliga relationen med Gud, den personliga gemenskapen med honom, ska vara, att säga, starten i vårt liv. Starten för vår tjänst. Att vi har varit inför Gud och talat med honom och hört honom tala. Efter upplevelsen av rening så kommer överlåtelsen. Herren säger: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och jag sade: se, här är jag, sänd mig. Då sade han, gå och säg till detta folk: hör alltjämt men förstå inget, se alltjämt men fatta inget. Se, här är jag, sänd mig. Det är överlåtelsen. Och det är en följd utav reningen. En följd av att man fått sin synd, sin missgärning förlåten. Överlåtelse. Se, här är jag, sänd mig. Jag har ju ställt inför det där många gånger. Man ska byta tjänst, gå in i en ny uppgift. Så får man säga så här: här är jag, sänd mig. Jag är beredd att gå till Citykyrkan då. Eller jag är beredd att gå dit. Här är jag, sänd mig. Men sen måste jag leva i detta. För varje dag. För olika uppgifter. För olika saker som ska göras. Här är jag. Jag vill vara ditt villiga redskap. Jag vill frambära det budskapet. Jag vill göra det. Här är jag, sänd mig. Så vill Gud använda oss alla. I sin tjänst. I uppgifter i sitt rike. Här är jag, sänd mig. En överlåtelse att vi är beredda att göra vad som helst för Gud. Beredda att gå vart som helst för honom. Bli vad som helst för honom. Det är hel överlåtelse. En sån helighet att vi inte predikar så mycket om det. Jag tror vi skulle behöva predika mer om hel överlåtelse också. Men vi blir lätt ensidiga i vår förkunnelse. Vi talar om att vi ska tro och vi upplever det. Och vi talar om välsignelser och vi talar om glädje. Och vi talar om allt vad vi äger och vi kan få vara med om. Vi måste också tala om vad som krävs av oss. Hel överlåtelse. Vi sjunger vackra sånger om det. Och då blir vi särskilt gripna. Jag avslutade söndags förmiddag med att sjunga sången 407 i segertoner. Tag mig du, rena helga mig just du. Och så sjunger vi det. Men låter vi det bli en hel överlåtelse. Så att Gud verkligen får greppet om våra liv. Det är då den heliga ande kan kontrollera oss. Det är då vi kan bli till sann välsignelse. Det är då vi upplever den sanna, fulla frälsningsfröjden och glädjen i gemenskap med Jesus Kristus. Helöverlåtelse, här är jag. Efter en helöverlåtelse så kommer ett uppdrag. Gå och säg till detta folk. Och vet att när du överlåter åt Gud, då får du ett uppdrag. Det finns många människor som säger att de har ingen uppgift i Guds församling. Och vi ska försöka lära varandra och hjälpa varandra att få uppgifter. Men ofta beror det på att man inte har överlåtit sig åt Herren. För när man överlåter sig åt Herren, då får man uppgifter. Då får man tjänster. Då visar Gud saker och ting som vi ska göra. Och Gud har många, många uppgifter. Och många stora, fina och härliga uppdrag för oss. Det här var lite grann om bakgrunden till denne profet som blev en konung bland profeterna. Skriften som han har, ni vet att Jesaja-boken är ju väldigt omdiskuterad. Teologer av olika slag, man har många olika Jesaja-gestalter för att få det hela att passa in. Men jag tror nog i alla fall att det är en profet. En profet som kunde se lite längre i framtiden än vanliga människor. Och därför kunde han skriva om det som skulle ske långt, långt fram. Annars vore han ingen riktig profet. Han är alltså en författare med två budskap. Om du nu tänker på Jesaja-boken, så finns det mycket av citat och anspelningar på det i Nya testamentet. 80 citat finns det. Och mer än 300 gånger så är det liksom anspelningar på Jesaja-boken. Och om vi nu tror på Jesus, så måste vi ju tro på Jesaja-boken. För när Jesus är i synagogan i Nasaret, vilket vi läser om i Lukas 4, då talar han just om den här boken. Då ska jag slå upp och läsa i Lukas 4, verserna 16-19. Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångarna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt. Och det är från Jesaja 61. Det läser Jesus när han står där i synagogan. Boken Jesaja, den har ingen kronologisk indelning, utan den är uppbyggd omkring 7 olika tal. Och man talar här om förhärdelsens bok, om Immanuelsboken som talar om framtidshoppet, om folkens bok, om domsord till de många folken, om Jesajas uppenbarelse, kvarlevans framtida räddning, Sionsboken, historieboken, trösteboken, uppmuntran till de fångna judarna och löftet om slutlig förlossning. Men här har vi först budskapet till samtiden, och så har vi förkunnelsen om Kristus, och så nämner vi också något om ett universellt perspektiv. Budskap till samtiden, det var till Juda. Jesaja talar om återförening av Juda och Israel. Och det har gått i uppfyllelse. Alla 12 stammarna representerade i Israel. Juda får det största utrymmet i hans profetior. Och då kommer vi till det första kapitlet, som är en botpredikan. Jag ska inte gå igenom varje kapitel, jag bara ska nämna det första. Jag ska nämna något om det andra. Och så nästa gång vi möts, så ska jag tala något om några kapitel ytterligare som vi har här. En botpredikan. Hur Gud tillrättavisar sitt folk. Och vi behöver nog tillrättavisning emellanåt. Hör ni himlar och lyssna du jord, ty Herren talar. Barn har jag uppfött och fostrat, men de har avfallit från mig. En oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget, mitt folk förstår inget. Ve dig, du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, du ogärningsmäns avkomma, ni vanmartiga barn som har övergett Herren, föraktat Israels helige och vikit bort ifrån honom. Var skall man mer slå er då ni så fortsätter i avfällighet? Hela huvudet är ju sårigt och hela hjärtat är sjukt. Från fotbladet ända upp till huvudet finns ingenting helt, bara sårmärken och blånader och friska sår, inte utkramade eller förbundna eller lenade med olja. Så talar han om landet som är en ödemark. Han talar om Herrens ord och kallar dem Sodoms förstar. Och så säger han så här i jag får nog läsa det från den 10:e versen i hela sammanhanget. Hör Herrens ord, ni Sodoms förstar. Lyssna till vår Guds lag, du Gomorra folk. Det är alltså kraftiga uttryck som profeten använder till Guds egendomsfolk. Vad skall jag med era många slaktoffer, säger Herren. Jag är mätt på brännoffer av vädurar och på gödkalvars fett, och till blod av tjurar och lamm och bockar har jag inget behag. När ni kommer för att träda fram inför mitt ansikte, vem begär då av er det att mina förgårdar trampas ned? Bär ej vidare fram fåfängliga spisoffer, ångan av dem är en styggelse för mig. Nymånader och sabbater och utlysta fester, ondska i förening med högtidsförsamlingar, sådan kan jag inte tåla. Etra nymånader och högtider hatar min själ. Jag har blivit mig en börda, jag orkar ej bära den. Ja, hur ni än räcker ut era händer, så gömmer jag mina ögon för er. Om ni än ber mycket, så hör jag inte på det. Era händer är fulla av blod. Tvätta er då och rena er. Skaffa ert onda levande bort från mina ögon. Upphör att göra vad ont är. Lär att göra vad gott är. Far efter det vad rätt är. Visa förtryckaren på bättre vägar. Skaffa den faderlöse rätt, utför änkans sak. Och så välkända ord. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, så kan det bli snövita. Om de är röda som schalakan, så kan det bli som vit ull. Om ni är villiga att höra, ska ni få äta av landets goda. Men ni är ovilliga och motsträviga, ska ni förtäras av svärd. Ty så har Herrens mun talat. Gud går till rätta med sitt folk. Tre anklagelser. För det första, ett andligt avfall. Det läste vi i början. En oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget. Ve dig, du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, du ogärningsmän. Folket hade fallit av, eller avfallit ifrån Gud. Och det insåg de inte. Nu ska jag inte hålla en sån här negativ betraktelse över situationen i vår tid. Men det finns paralleller hur ett kristet folk, en kristen nation, avfaller ifrån Gud. Det finns exempel från vår tid hur en församling, en levande församling, blomstrande och härlig, stannar och fastnar i formalism och nedgång, och ingenting kan uträtta av liv och hänförelse. Då kommer Herren med ordet: kom, låt oss gå till rätta med varandra. Det där, det kan ske nästan omärkligt. Man vet inte ordet av, för man säger, ja men här är avfallet en verklighet. Våren kommer så hastigt, helt plötsligt är det sommar, tänk sommaren är här. Man konstaterar att helt plötsligt har det skett. Vi har konstaterat att helt plötsligt har barnen blivit stora. Hur har det skett? Hur har det gått till? Det bara händer då. På samma sätt kan man vakna upp över, men avfallet är en verklighet. Det har gått successivt. Det är därför det är så viktigt att vi går till rätta med varandra inför Herren. Att vi lever i renhet och helgelse och låter kolet från altaret få vidröra våra läppar, så vi blir befriade från vår missgärning. Det andra, det 12:e versen till och med den 16:e, läste för dig själv nu, versen 12-16. Det talar om slentrian. Hur Herren säger att det där med offer, det är en styggelse för honom. Han tål det inte. Han kan inte uthärda det. Han säger till och med att han inte ska svara på deras böner. Skaffa ert onda levande bort från mina ögon. Upphör att göra vad ont är. Vad var det för ont de gjorde? Jo, det var en slentrian som de kom in i. När det gällde högtidsförsamlingen. När det gällde de utlysta festerna, nymånader och sabbater. Sådant kan jag inte tåla. Gud hade själv instiftat det. Men han kunde inte tåla det. Därför att det hade blivit någonting som han missbrukade och inte använde på rätt sätt. Jag minns när jag läste det här vid tillfälle. Det var när jag höll på att arbeta med översättningen av Levande Bibeln. Det skakade mig ända in i själen, i märgen. När jag tänkte på hur vi kan komma i samma situation. Att det vi menar är gudstjänstliv, det är sånt som Herren till och med avskyr och inte kan tåla, därför att det är slentrian. Jag tänker på våra gudstjänster. Vad gör vi av dem? Vi kommer och låter bli slentrian. Vi låter vår sång, det blir bara nummer. Det blir framträdande. Våra sånger vi sjunger tillsammans, det är slentrian. Våra böner blir rutin och någon beder och andra sysslar med något helt annat. Offret är ingenting man gör med glädje, det är pliktskyldigast man ger en slant. Predikan lyssnar man till. Och han är tjatig idag, det har vi hört många gånger förr. Och vad långtråkigt, ska han aldrig sluta. Och så går man därifrån och bönemötet och lämnar man det. Det blir slentrian. Och så menar man att man har ett gudstjänstliv medan Herren med avsky ser på allt sådant. När vi talar om förnyelse i gudstjänstlivet, så är det nog inte i första hand att vi behöver ändra programmet, utan att vi ska förändra vår inställning. Så att vi kommer in för Herrens hus, i Herrens hus, med glädje och med lovsång, med helighet och andakt. Inte sitter det negativa, kritiska, alltså denna här, den gör så, utan att vi kommer inför Herren för att möta Herren. Och att vi många gånger får så lite i våra gudstjänster, det är för att vi inte kommer med rätt inställning. Ja, nu säger jag inte det här för att skylla ifrån mig att inte någonting beror på hur man predikar, hur man leder mötena. Det beror väldigt mycket. Men vi ska hjälpas åt att komma med förväntan, så Herren får göra det han vill i våra liv, så att gudstjänstlivet inte blir slentrian. Är det någon som måste vara på sin vakt där, så känner jag att jag måste vara det. När man hållit på i många år och predikat. Och predikat över vissa texter många gånger. Vad lätt det blir slentrian. Men Herren vill inte ha någon sån. Han vill att det ska vara ett fräscht gudstjänstliv. Fräscht böneliv. Fräscht lovsång. Fräscht engagemang. I allt vad vi har i våra gudstjänster. Det tredje. Det är något av förakt ifrån Gud. Ni som har övergett Herren. Föraktat Israels helige. Och vikit bort ifrån honom. Ja, men inte föraktar vi Gud. Jo. Om vi inte tar hans ord på allvar. Då föraktar vi hans ord. Om vi inte tar emot ordet så att det blir vak för vår själ, rättesnöret i vårt liv, då visar att vi föraktar honom. Om du inte gör som din chef säger eller barn gör som föräldrarna säger, så visar man ju förakt. Nonchalans använder ofta det uttrycket. Så är vår inställning till Gud. Hur mycket vi än talar om att vi älskar honom, hur mycket vi än använder gudfruktiga fraser, om vi inte rättar oss efter hans ord, så i vårt hjärta föraktar vi honom. Vi behöver gå till rätta. Vi är kallade till rättegång. Och Herren säger, kom, låt oss gå till rätta med varandra. Då finns det uppmaningar här. Om ni är villiga att höra, ska ni få äta av landets goda. Att lyssna till Gud. Här i böngemenskapen höra Herren tala och lyssna till honom. Att lyssna till Herrens ord. Att vara lyhörd för vad Herren säger. Då ska ni få äta av landets goda. Det är ett motsatsförhållande till slentrian och till förakt att lyssna. Att komma till predikan på söndag förmiddagen eller när man nu går på en gudstjänst. Jag undrar vad Herren vill säga idag. För du ska veta att när vi predikar, då beder vi, jag har talat minst för mig själv, Gud, vad vill du säga inom den här texten idag? Och då tror jag att det är Gud som vill säga någonting. Och då ska vi sitta och säga, Herre, vad vill du säga idag? Och jag vill lyssna. Och jag vill ta emot. Och bed för tjänaren som ska tala att han kan säga det Herren vill. Och så lyssnar du. Och då förs du in i detta att du får äta av landets goda. Ja, det är någonting som vi ska göra. Det andra, det är villighet. Men är ni ovilliga och motsträviga, ska ni förtäras av svärd. Ty så har Herrens mun talat. Villighet att göra Guds vilja. Villighet att lyssna. Villighet att överlämna oss åt honom. Det är då som vi får uppleva välsignelser. Det tredje uppmaningen, det är att vi ska nalkas Gud. Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Nalkas Gud, så ska han nalkas er. Ett generöst ord från Herren, kom. Och skriften, Nya testamentet säger, nalkas Gud, så ska han nalkas er. Det där är en sån fascinerande tanke. Att jag kan sätta Gud i rörelse. När jag nalkas honom, så nalkas han mig. Och så får jag leva i gemenskap med honom. Där har vi då en rättegång. Vad är utslaget? Ja, det är frikännande. Det är allt av tillgångar som Gud ger oss. Det är ingen hård dom som kommer. Utan bara om man tar vara på uppmaningarna, så är vi frikända. Och så får vi leva i friheten som Herren ger och uppleva välsignelserna. Och det var det som Jesaja frambar till Juda. Och det är det som är Herrens, och frambar till Guds folk, till Israel. Och det är det som vi får frambära idag. Jag ska titta på något mer här. Gud hade bevisat tålamod mot folket. Han hade straffat dem. Men de fick lov att förgöras av hedniska kungar därför att förfallet förblev. Men Gud ville ge dem en hälsning. Det fanns två profeter som påverkade Jesaja. Det var Amos som talade om Guds rättfärdighet och straff. Hosea, kärlekens Gud, som vädjade till folket. Och när du läser Jesaja-boken, då finner du att han har tagit intryck av dessa båda profeter. De verkade i Nordriket under hans ungdomstid. Och den gudsbild av den kärleksfulla guden, den stränga och dömande guden, det finns kombinerat hos Jesaja och i det bok som han har gett oss. Och nästa gång så ska jag tala lite grann, och Gud hjälper mig att min hals är bättre då. Och tack för att ni hade tålamod att lyssna, för det måste vara fruktansvärt att lyssna till den här skrålig röst ikväll. Men då ska vi tala lite grann om de texter som talar om julens evangelium, om långfredagen och påskens budskap, om pingstens evangelium och en frälsning och upprättelse för folket och för alla folk. Och det talar vi om nästa gång. Och Gud hjälper mig med min hals och välsigna er alla. Amen.